Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Temat idag är, som vi hörde, Jesus helgar hemmet. Och vi hörde evangelietexten från Lukas 19 om tullindrivaren Sackeus och hur han blev välsignad av Jesus så att hans sinnelag fullständigt förändrades. Och vi hörde också den gammaltestamentliga texten från skapelseberättelsen, hur Guds goda vilja uppenbaras i skapelsen, när Gud skapade allt och i synnerhet när han skapade man och kvinna. Den här predikan kommer att ha med inslag från båda de här texterna. Vi ber innan vi ska börja med betrakta den. Käre himmelske far, tack för att du i din godhet har gett oss hem och familj. Sänd oss din ande för att undervisa oss om hur vi ska leva rätt tillsammans. Amen. Det här ämnet är väldigt vidsträckt. Det finns mycket att säga här. Det finns så många detaljer som människor funderar över och kämpar med. Vi ska försöka avgränsa det här till tre saker. Guds goda skapelse och särskilt avsikten med sexualdriften. Det andra, äktenskapet och hur syndafallet förstört äktenskap och familj. Och för det tredje, hur Jesus frälser syndaren som misslyckas. Först Guds goda skapelse. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Det finns i det första kapitlet i Bibeln betyg som Gud ger åt det som han har skapat. Fem gånger säger han, det var gott. Och före det, i allra första skapelsedagen, då han skapar ljuset, säger han, ljuset var gott. Den sjunde gången som han ger betyg är när han har skapat människan. Och då säger han, det var mycket gott. Det fanns inga fel, inga brister. Idag har vi hemmets söndag. I den gammaltestamentliga texten står det hur Gud välsignade människan som han skapade till man och kvinna. Han utrustade dem med en egenskap som gör att de kan uppfylla jorden. Den här egenskapen finns i sexualdriften. Den ingår i betygssättningen, det var mycket gott, notera det. För med dagens snedvridenhet kring allt som har med sex att göra så tänker vi att det sexuella är någonting ont. Det är bara nedrivande. Så har det blivit. Men inte för att Gud skapade det så, utan för att syndafallet gjorde det så. Det här att Gud såg att det var mycket gott, det slår med en gång sönder evolutionsläran, evolutionisternas påstående att det är döden, kampen för tillvaron, som har gett utveckling på jorden. Rakt tvärtom. Gud såg att det var gott, mycket gott, det var det allra bästa från början. Sen har det gått ner. Och då man ännu funderar på hur evolutionisterna förklarar olika saker så kan man notera om man går och söker lite. De har ingen förklaring till sexualdriften. Försök tänka er en robot som ska programmeras med en sexualdrift. Det är helt omöjligt. Den här gåvan har Gud byggt in i sin skapelse. Och det är något gott. Vi ser det också av det att Paulus använder ett helt kapitel i Nya testamentet, första Korintierbrevet 7 kapitel, åt sexualiteten i äktenskapet. Alltså, sexualdriften är inget ont i sig. Det är Gud som har gett människan den här driften och välsignat den. Kan ni tänka er vilken motivation människorna skulle ha att föda barn om det inte fanns någonting annat än bara smärta och möda i barnafödandet. Men nu har Gud gjort barnalstring till en njutning som mannen och kvinnan genom naturen strävar efter. Och barnen är en Guds gåva. Man skaffar sig inte barn. Gud ger dem då han vill. Och i vanliga fall är barn ett resultat av det sexuella samlivet. Nu kan vi här inte gå in på barnlöshetens problem. Det är ett annat kapitel. Många lider ju av att inte kunna få barn. Det är också ett problem som till exempel Sara i Gamla testamentet mycket väl kände till och led oerhört av. Många andra bibliska kvinnor har också haft samma problem. Men Gud har gjort en särskild miljö för att leva ut sexualdriften. Det är äktenskapet. Det ser vi av första Mosebok 2. Då Guds profet Mose berättar om hur kvinnan skapades. Och Jesus förklarar att ingående av äktenskap är en allmän regel som Gud har anvisat åt alla människor. Han upprepar orden från skapelseberättelsen i sin diskussion med judarna enligt Matteus 19. Jesus svarade, har ni inte läst att skaparen från början gjorde den till man och kvinna och sa, därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Gud skapade människan till man och kvinna. Egentligen står det manligt och kvinnligt. Här är den omstridda frågan, hur många kön finns det? Besvara det en gång för alla. Det finns man och kvinna. Punkt. Det kan inte riksdagen eller inte ens Finlands president ändra på. Fastän jag såg i frågorna till de som ställer upp som presidentkandidater att hälften av dem ansåg att lagen borde ändras så att man också har ett tredje kön. Nej, vad Gud har bestämt, det kan människan inte ändra på. Visserligen måste man ju veta att det finns sällsynta fall där det är svårt att bestämma könet. Det är onormala fall. Men det är inte en sån sak som gör att vi skriver in någonting sånt ovanligt och onormalt i lagen. Här sätts också punkt för frågan om sex mellan personer av samma kön. Det är en styggelse, säger Guds ord, som medför Guds eviga straff, likt andra synder som utövas i en medveten konflikt mot Guds uttalade vilja. Då ska vi se på det centrala i hemmet, så som Gud har tänkt det, äktenskapet. Men vi måste också se hur det har förstörts. Då Gud skapade kvinnan av mannens revben förklaras det med att kvinnan skulle bli en hjälp åt mannen. Adam hade fått en hög intelligens. Han hade satsat råda över djuren. Han fick den stora förmånen att ge namn åt alla djur. Han var inte ett med djuren, utan han var överordnad djuren. Han hade en särställning. Men han fann ingen vid sin sida som kunde vara hans like och som kunde hjälpa honom. Det här såg Gud och så skapade han kvinnan på ett mycket märkligt sätt. Adam hade han skapat genom att ta jord från marken och forma det till en människa. Kvinnan skapade han från ett av mannens revben och fyllde dess plats med kött. Adam jublade över när han vaknade upp ur narkosen att han nu hade en fullkomlig hjälp vid sin sida som var hans like. Men den harmonin bröts på ett fruktansvärt sätt när de åt av den förbjudna frukten. När Gud kallade på mannen efter att han och Eva hade ätit av den förbjudna frukten, då gick de och gömde sig. Och Gud fann dem naturligtvis och så frågar han mannen, varför har du gömt dig? Och han svarar, jag skäms för att jag är naken. Vem har sagt åt dig att du är naken, sa Gud. Den insikten hade Adam fått av syndafallet. Det naturliga tillståndet, det fanns inte längre. Nu försöker en del människor fortfarande idag göra det till någonting naturligt att umgås nakna med varandra, också med främmande människor, var som helst. Det är inte naturligt. Vi har en inbyggd drift att skyla våra mest intima kroppsdelar. De delar som används för fortplantning. Det hör till äktenskapet. Sex är inte för torget. Det är för äktenskapet. Syndafallet ledde till att sexualdriften missbrukades. Det ledde till att den onda la beslag på det goda och vände det till det onda. Sexualdriften börjar tjäna det egna jaget. Den vältras i smutsen och man tjänar pengar på den. Porrindustrin är en av de mest lönande verksamheterna. Mannen som skulle älska sin hustru som Kristus har älskat församlingen utnyttjar och förnedrar sin hustru. Det här är djävulens verktyg för att förstöra våra hem. Det här går särskilt hårt åt våra barn. Det är för att skydda våra barn som Gud har bestämt att äktenskapet ska ingås för hela livet. Barnen ska inte behöva vara ängsliga för att mista någon av sina föräldrar eller den goda gemenskapen som behövs för att ge kraft och skydd åt deras uppväxt. När äkta makar därför säger att de har vuxit ifrån varandra och bestämmer sig för att skiljas, så är det ett klart brott mot Guds vilja. Vid vigseln lovar vi trohet tills döden skiljer oss åt. Och hur nöd och lust än växlar, så håller vi fast vid det för vi har lovat. Det är det heliga löftet. Trohet, hålla sig till sin hustru. Gud vill välsigna trohet. Genom syndafallet har äktenskapet mist sin ära. Därför måste Gud ge en särskild föreskrift för att skydda äktenskapet och familjen. Det sjätte budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. I skriftskolan har vi lärt oss att äktenskapsbrott är allt som skadar Guds avsikt med äktenskapet mellan man och kvinna. Otrohet, skilsmässa, sex före eller utanför äktenskapet, homosexuellt leverne och till och med alla orena tankar och orent språk. I Hebreerbrevet 13 står det: äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. För Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Det här är idag långt ifrån den uppfattning som det sekulariserade samhället förespråkar. Därför måste vi säga att denna yttersta tid är en ond och farlig värld. Det är svårt att leva rent idag. Och det är svårt i många kristna familjer där man kämpar med det synsätt som på några få decennier har tagit över och blivit det normala. Nämligen att äktenskap är överflödigt och att man kan flytta samman utan att gifta sig. Kanske för att pröva efter att man har känt varandra bara en kort tid. Vi ska sammanfattningsvis säga att djävulen har varit väldigt framgångsrik med att slå sönder det som är samhällets grundval, äktenskap och familj. Desto viktigare är det att se vad Bibeln har för lösning. I första årgångens evangelietext för den här söndagen möter Jesus en samarisk kvinna som totalt misslyckats i sin relation till män. Det berättar Johannes om i sitt fjärde kapitel. Hon har haft fem män. Nu lever hon med en som inte är hennes man. Hon är enligt vår tids uppfattning synnerligen modern. Men Jesus dömer henne inte. Han upprättar henne och ger henne ett nytt liv. Och hon blir ett redskap för att föra andra människor till Jesus. I dagens text som vi läst, enligt tredje årgången, möter Jesus en annan syndare, tullindrivaren Sackeus. Han har grovt brutit mot det sjunde budet. Du ska inte stjäla. Han har i ockupationsmaktens tjänst skott sig på de fattigas bekostnad och gjort sig en förmögenhet. Men det är alldeles tydligt att han inte är tillfreds med det här. Han är en syndare. Han vet att han har brutit mot Guds bud. Därför vill han söka möjligheter att möta Jesus. Åtminstone se honom när han har hört att han ska passera hemstaden Jeriko. Nu står det ingenting om att Jesus håller en straffpredikan. Det står inget om att Sackeus bekände sina synder. Kanske gjorde han det, och då fick han höra Jesus säga att hans synder är förlåtna. Det står att han tog emot Jesus i sitt hem med glädje. Han var överväldigad över att Jesus bevärdigade honom med ett besök. Och följden visade sig genast. Han ville sona sin synd. Hans samvete sa honom att han skulle ge hälften av sin rikedom åt de fattiga. Och han skulle betala fyrdubbelt igen om han hade tagit någonting orättvist av någon annan. Nyckeln till hans sinnesändring, eller vi kan också kalla det omvändelse, är de här orden som Jesus sammanfattar med. Idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Här ryms vi också med. För vi vet att Jesus kommer med sin frälsning inte bara till Abrahams kötsliga efterkommande, dem som vi kallar judarna, utan han kom för hela världen. Han säger ju att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. I var och en ryms du och jag också med. Var och en som tror på honom. Det gäller dig som misslyckats i ditt äktenskap. Det gäller dig som levt ut din sexualdrift på fel sätt. Som inte stämmer med Guds goda vilja i skapelsen. Det gäller dig som lever i ett förhållande som strider mot Guds vilja med äktenskapen. Jesus kallar till omvändelse. Han kallar dig att komma till honom. Han vill förvandla ditt liv så som han gjorde med Sackeus. Han vill göra ditt hem till en jublande förgård till paradis som vi sjunger en allhelgonasalm. Den satsen gäller Kristi kyrka, att få tillhöra Jesus, vara en av hans familj. Vi får alltså lägga fram våra tillkortakommanden. Gå fram inför vår kärleksrike far och bedja till Jesus som i sitt rena liv och i sin oskyldiga död befriat oss från domen över vår synd. Just synd mot sjätte budet kan ge svåra anfäktelser. Men lika visst är det att Jesus tar emot syndare och försäkrar oss om att den som kommer till honom aldrig ska bli utkastad. Det skulle finnas mycket mer att säga i det här ämnet, men vi ska avsluta med frågan. Hur vill Gud skydda oss mot fiendens angrepp på våra äktenskap och våra familjer? Det finns ett bra svar i den 119:e salmen, vers 9. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Genom att hålla sig till ditt ord. Därför behöver vi, och särskilt de unga, noga lära oss Guds bud. Lyssna till hans förmaningar och så bli förtrogna med Jesus och hans ord. Att det ger en klar vägledning Och när vi står inför frestelser och faror så får vi svaret av honom. Gud är god och han vill leda oss där vi går bedjande fram i våra olika livssituationer. Vi får påminna om orden i sången. Många röster ska du höra som ej utgått från din Gud. Mången ton ska nå ditt öra av förakt för Herrens bud. Men den goda hederösten som du hör till livets vår, må den in till levnadshösten följa dig vart än du går. O, så låt det dyra ordet följa dig vart än du går. Vid det himmelskt rika bordet kraft för vandringen du får. Ingen nöd och ingen lycka, ingenting på denna jord ska ur Herrens hand dig rycka, om du blir vid hans ord. Amen. Jag lovad vare du, Gud, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.